Ja, hej och hjärtinnerligt välkomna till Videospelsklubben, avsnitt nummer 68. Det här är en tv-spelspodcast och vi kommer att prata om tv-spel. Och det är jag som är Stefan Gassimalukanser och med mig har jag en förkyld Lenny Syborg 2003 Adamsyck.
Ja, på en stol, jätteförkyld.
Du låter förkyld.
Ja, jag är fruktansvärt förkyld.
En som är mindre förkyld är... Kristoffer Chris Cross Skenström.
Yes, hemkommen efter en liten färd. Mer än det senare.
Ja. Ja, jag lyssnade på förra veckans avsnitt och sen så vill jag bara gå igenom några saker. Lite missar, lite tabbar. Lenny, du sa minigolf när det heter barngolf.
Ja, putten upp då.
Du sa till Kristoffer att han skulle säga minigolf när han sa golf. Och sen så egentligen är det ju barngolf.
Ja, ja.
Mr. Prentos.
Så är det säkerligen.
Ja, och jag sa att det nu skulle vara crossplay mellan Wii U och 3DS-versionen av Super Smash Bros. Nya... till de här, men det kommer det inte vara. Det har ju Sakurai sagt otaliga gånger tydligen att det är det inte. Så hade jag fel. Ha. Jo, jag kom på en jättebra ordvits i affären igår. Min sambo sa, ska vi köpa fil? Så sa jag, if you feel like it. Det tyckte jag var kul, men hon tyckte inte det var lika kul.
Det är nästan lika kul som när man går och köper kul glass. Man får ha lite roligare stunder.
Ja, nej, jag har ett par, några danska speltitlar. De är lite baserade kanske på förra veckans tema som var sportspel.
Mm. Jag tror att jag kan lyckas bra denna vecka ja. Med min jätteförkylning. Så jag låter som danska ändå, så i vilket fall som helst.
Ja, precis. Så du hör danska också. Bra. Första är Alice Golf.
Everybody's
golf.
Det är korrekt. Jag kanske ska ha min kamera riktad mot mig. Sen har vi National Hockey League 7.5.
National.
Ja, svår med siffrorna kanske.
97.
Ja. Det, ja. Ha, ja. Förnuftig fotboll.
Sensible soccer.
Fotboll, ja precis. Förnuftigt. Den här översättningen är ju lite, det har jag delat ett ord i det här för att sen slå ihop det till samma ord igen för att ordet skulle översatts till samma ord. Så att snowboardbarn!
Snowboard kids! Där kom den in igen.
Ja. Och sista är ju inte heller så jättesvår kanske, men International Superstjärne Fotboll.
International Superstar Soccer.
Ja, det var inte mer. Det var inte roligare än så.
Jag är lite besviken, Gassi. Jag är lite besviken.
Ja, jag skulle tänka att jag skulle ha sport. Men de blev ju lätta och tråkiga kanske för att vi hade pratat om dem förra veckan och inte just för att de var dåliga i sig.
Eller så är det för att sporttitlarna brukar oftast vara väldigt rättframma.
Ja, så kan det också vara. Bättre nästa vecka. Ja. Vad har du spelat, Lenny?
Jag har spelat en hel del. Jag började ju med nya Donkey Kong till Wii U.
Ja.
Tropical Freeze. Satte mig ner och började spela ordentligt. Jättetrevligt, fint spel. Mysigt, bra musik.
Mm.
Och jag tuffade på i det. Sen kom onsdagen.
Ja.
Och då släpptes Trial Fusion.
Ja, just det. Du peppade och grejade i våra chattar överallt. Och...
Ja, det är inte många gånger jag hypar upp mig själv inför ett spelsläpp.
Nej.
Men när ett nytt trial-spel kommer så hörde till ovanligheterna. Och som vi har spelat det.
Ja, var det kul då?
Ja, det är skitbra.
Förklara vad Trials är för någonting.
Trials är en motorcykelsport. Om man går till ursprunget, det gäller att ta sig förbi en hinderbana med motorcykel utan att röra marken.
Mm. Mm.
Och det här har de byggt vidare på i detta spelet. Som man kör i ett 2D-plan. Alltså från vänster till höger. Och har man en cross eller en trials-bike. Och ska ta sig förbi massa hinder på en bana.
Ja.
Det är själva grunden i spelet. Sen i Trails Fusion, den nyaste delen då, så har de infört tricks, vilket är helt värdelöst.
Varför?
Det är okontrollerbart, känns det som. Det är väldigt svårt att få ihop några vettiga tricks. För att när du är uppe i luften med crossen och sen du styr gubben med höga analoga och ska göra dina tricks, då kan han bara flila runt, för att när du drar åt något håll så sticker gubbens ben åt det hållet. Okay. Ibland så vill han inte gå in i någon, alltså i något trick heller, utan han bara flilar omkring fast man tycker att man gör exakt så som tricket ska göras. Vilket är jobbigt och tråkigt.
Är det på något sätt fysiken som...
Jag vet inte riktigt vad det är. Om de kanske har... Om de kanske har satt lite för mycket hopp, gjort det lite för avancerat för sitt eget bästa. Att ha det så friflytandes mellan de olika tricken genom att använda höga analoga. Det känns lite mer som att det är det som är problemet. Men det har gått varmt. Det har verkligen gått varmt. Och jag har bara de svåraste banorna kvar i spelet. Och det är de här banorna som man får ta så här 300 försök på ett parti för att komma förbi det partiet. Och det är där det är roligt. Fy fan vad kul det.
Vad är det som är roligt med att... Ja, det var inget. Jag har spelat om Mega Man Zero-banor nu 1000 gånger, så jag ska inte säga någonting. Och det är ett spel som inte ska spelas om 1000 gånger kanske. Så, ja, nej, det var inget förresten.
Nej, men just det är ju så kul för att du har en direkt omstart. Du behöver inte vänta någonting, utan när du trillar ihop så kan du starta om vid senaste checkpointen som finns utbredd över kartan.
Mm.
Och då är det direkt därifrån att prova och försöka ta förbi hindret. Ja, och det är väldigt, väldigt fysikbaserat.
Det är ju det att det är väldigt direkt omstart.
Ja.
Det är det inte i Mega Man Zero, men mer om det sen.
Ja. Nej, så att det är kul att försöka hitta den här positionen på gubben. När han ska luta sig bakåt, när han ska luta sig framåt. Hur mycket gas behöver jag trycka på trails-biken? Mm. Hur mycket broms behöver jag applicera? Det är många, många små marginaler. Och det är skitroligt. Och de har även lagt in en massa gömda utmaningar i varje bana. Varje bana har 3 utmaningar. Så man kan pausa och kolla. Det kanske står så här: gör 10 flips och krascha inte en endaste gång. Eller hitta warp-portalen som finns på banan.
Ja.
Eller vara med i en tennismatch. Så får man prova en massa dumma saker för att hitta de här gömda sakerna. Ja. En tennismatch.
Okej. Okay. Ja, nej, jag frågasätter inte då.
Nej, så man får prova och utforska väldigt mycket på banan också. Mm. Det är jättecharmigt. Mycket påskägg genom de här extra utmaningarna.
Okej.
Ja. Ja, och sen...
Du är positiv helt enkelt.
Ja. Hade de inte haft tricks med i spelet så hade jag skrikit Game of the Year efter Goat Simulator direkt.
Men det är alltså... Det är liksom bara... Det är egentligen, förutom tricksen så är det mer...
Av samma.
Mer av samma, ja.
Ja.
Och i vissa fall så är det ju bara bra, som sagt.
Ja, trialspelen har alltid varit roliga.
Ja. Jo, jag har ju spelat förra spelet en del. Jag har ju inte klarat det, det kan jag inte påstå. Det hade varit ren och skär lugn. Men det är kul. Och det är just för det här med att det är snabbt och det startar om. Och det, ja.
Mm, det är väldigt kul. Roligt. De här millimetermarginalerna justerar de hela tiden.
Ja.
Sen, under helgen tänkte jag att nej, nu på måndag ska vi ändå snacka om Mystical Ninja. Så jag tänkte, men då ska jag friska upp mitt minne och slänga igång Mystical Ninja till sneset. Men mitt snes pajade istället. Det var då begrava sig själv.
Ja.
Så mitt snes är dött. Det var högtidligt på lördagen.
Ja.
Blev det en tyst och sen, minut?
Ja, det var nog en tyst timme ungefär.
Stirrade på den.
Jag gick och ställde mig i en hörna och bara tittade in i väggen. Ja, det var sorgligt. Men nu har jag ett skäl till att köpa en moddad Super Famicom istället så.
Ja, det är bra med att du får någon motivation.
Så ja, man måste ju ha ett snes. Så är det bra.
Ja, Eller?
Ja, det...
Jag tycker ja. Att ja, det finns mycket bra SNES-spel på Virtual Console, så jag skippade.
Ja, men tack vare att den gick sönder så kände jag mig tvungen till att gå in och köpa Mystical Ninja på Virtual Console.
Ja.
Bara för att kunna spela legalt för tillfället.
Ja. Men det funkar ju fint.
Ja, alltså, jag har inga problem med tjänsten i sig med Virtual Console. Den är ju skitbra.
Ja.
Jättebra och snygg och trevlig allting. Men det är så jävla dött.
Ja, ett SNES-spel går ju på 80 kronor, ja.
Ja, jag tycker det är helt
perfekt. Är det inte märkligt att de här nya Game Boy Advance-spelen går på 70, som är mycket nyare spel? Alltså, om man ska se det på något sätt så... De tar ju mer betalt för ett SNES-spel än ett NES-spel. Och mer för ett NES-spel än ett Game Boy-spel... Tror jag. Men på något sätt.
Ja, jag
där bara
faller
under med 10 kronor under. Det, ja, jag vet inte. Ja.
Men
det ska vi prata om sen, ja.
Ja, så det tar vi och snackar lite mer om sen. Ja. Ifall min hals åker med det hela.
Ja, annars kan säkert Kristoffer säga ett ord eller två.
Ja. Nej, sen har det mest varit lite småspel, lite hit och dit. Men inget viktigt att ta upp.
Nej.
Det är Donkey Kong Country, Tropical Freeze och Trials Fusion. Och jag gillar verkligen Donkey Kong-spelet, det nya. Jag tycker det är skitmysigt.
Ja, det såg väldigt mysigt ut.
Vad i spelet gör den största mysiga känslan när man talar om spel? Liksom, är det spelglädjen eller är det liksom grafiken eller vad?
Det är en kombination av att de äntligen har fått tummarna ur och släppt det i en HD-version i kombination med musiken och det klassiska gameplayet. Så det är nog alla faktorerna.
Det kändes som att det var väldigt mycket som hände på banorna. Alltså att saker rörde sig och det var inte bara att du hoppade rakt fram och tog banorna.
Nej, det är mycket aktivitet i varje bana och de är rätt långa också.
Var det så i Donkey Kong Country Returns också? Att det...
Ja, men det tycker jag.
Mm. Ja, då, det ska bli trevligt. Jag ska ta mig an det också förr eller senare. Det ska bli kul.
Ja, det gillar jag också. Det snackar jag också positivt om.
Ja, det är det många som gör. Ja.
Ja,
det var allt.
Det var det.
Ja. Kristoffer, vad har du spelat sedan? Eller det är inte så mycket nytt kanske, eller vad?
Det har väl varit lite ifrån. Jag har ju nämligen varit
på... Har du spelat Dota?
Nej.
Har du spelat... Hur fan kan jag inte komma ihåg de här spelen du brukar spela? Diablo 3.
Ja, det är det som jag har spelat mest.
Det är det du har...
Ursäkta, jag svalde lite vatten. Hur finns du?
Bra jobbat.
ursäkta.
Ja.
Ja, och det sista spelet är Titanfall. Som jag brukar spela. Titanfall, vi kan ju börja med i helgen från torsdag tills idag, måndag som vi spelar in. Så har jag varit hemma hos min kompis och firat påsk.
Ja, men för jävlen.
Påsken i form av att vi har suttit och spelat dataspel och tv-spel hela konstant tiden.
Ja, då så då.
Låter som en bra påsk.
Yes,
bra,
det är en av de bästa helgerna på bra länge jag haft faktiskt. Blivit nästan nonstop spelande, känns det som, av Diablo. Vi har nästan sovit, ätit, spelat Diablo ungefär.
Och det är där försvann hela känslan.
Våra karaktärer har fallit. Vi har skapat nya karaktärer. Vi har farmat ihop gear. Vi har lärt oss nya saker. Vi har skrattat, vi har gråtit tillsammans. Lite sån här som Brothers in Arms gör lite, vad jag förstår. Jag vet inte, jag kan inte hela den här grejen. Men även enformiga tider så finns det ju plats för förnyelse. Och jag har ju försökt förälsa min kompis i lite andra spel som jag själv har spelat mycket. Till exempel då Titanfall. Så jag visade honom lite på det, hur det fungerade och hur det gick.
MS-röj.
Det lät väl positivt, men jag vet inte. Vi har även testat några av våra gamla favoriter. Så att vi satt och spelade Dungeon Keeper.
Ja.
Satt vi mellan sig smågarvade. Det vi mest ledsna över här är ju egentligen att den versionen som finns på GOG är engelsk. Vi körde det här som små till på svenska. Vilket då...
Ja, du vill ha den svenska versionen helt
exakt,
enkelt.
Exakt, det är ju mycket mer nostalgi att höra liksom löning eller typ... vad säger jag?
Men var det ettan eller tvåan du
ettan
körde?
Ettan spelade vi.
Okej.
Okay. Men det var helt underbart i alla fall. Var det. Och för de som inte vet att Dungeons Keeper är, så vad ska man säga, en dungeon builder. Man spelar den onda personen. Och du ska bygga en dungeon där du får strategiskt och klicka ut vad dina minions ska göra. Så att när du klickar på banan så bygger man upp sina vad ska man säga, sina rum och sina gångar och sånt i den här stora lilla banan som finns.
Ja, du måste ju ha olika rum för olika funktioner. Du måste ju ha massa kycklingar i ett rum för att kunna producera mat till exempel.
Ja, fast de här kan du fortfarande, du kan ju bara göra ett stort rum och så kan du kategorisera upp rummet i fyra olika delar. Men ofta som folk bygger så bygger de fysiska rum, en liten dörr då till. Och det har sina för- och nackdelar kan det ha. Fördelen är ju att man kan lägga in andra dörrar emellan som gör att fienden då inte kan gå igenom och röja loss på hela stora ytor. Får man ha mer små rum. Som jag så brukar jag till exempel sätta min bosättning där alla mina monster då som slåss för mig kommer in, bygger sina bon. Och så lägger jag matområdet bredvid, för då kan de bara gå och hämta direkt. Och penninga skattkammaren lägger jag alltid vid mitt hjärta.
Pengabingen.
Exakt. Åh, det får man tänka.
En fråga, kan man dyka som får anka i sin pengasamling?
Nej, men det enda man kan göra
nej,
plocka
precis.
Upp den och så här, sprillar lite som man glittrar grejer.
Det är inte riktigt samma sak.
Nej. Man kan bitch-släpa sina minions också.
Ja, nej.
Och det som...
Hade du kunnat hoppa med en käpp på dem hade jag kanske möjligtvis...
Ja. Nej.
Det är inte tillräckligt hårt det, Gassi, utan du måste ju visa var skåpet ska stå.
Ja. Roligaste av...
Du är inte snäll.
Roligaste nej. Av allting enligt mig är att huvudkaraktären i spelet, inklusive den starkaste karaktären man kan ha som minion i spelet, är djävulen och heter Horny.
Litet...
ordskämt.
Ja, ordvits.
Ja. Yeah.
När jag gick gymnasiet hade vi en lärare som hette Horny i efternamn. Det gjorde de mycket skämt om på de årliga spexen.
Okej.
Okay. Ja, det kan jag förstå. Jag är ju en av dem som tycker att Dungeon Keeper 2 är bättre än första spelet. Vad jag har förstått så är det väl inte så många som tycker det.
Jag har aldrig spelat 2. Jo, vänta, det har jag förresten nu jag tänker. För det är väl då man får med den här dominanta bruden också. Med piska.
Ja, precis.
Jo, jag har nog hört det. För man bygger väl upp en tortyrkammare om jag minns det rätt för att träna henne.
Och Halle då?
Ja, det är ju så trevligt för att där kan du ju dra in dina hjältar som du har tagit hand om. Och inte haft ihjäl så kan du plåga dem tills de ger upp och byter sida.
Mm, mm.
Trevligt.
Det är kul. Och så kommer mycket skrik och panik därifrån. Det är kul. Nej, men det är ett helt underbart spel i alla fall. Man kan även ta över sina minions och köra i first person form. Och det funkar på alla gubbar. Gör det. Vilket också är lite kul. Vidare, jag visade även Constructor. Jag för mig har pratat om den här innan, va? Eller minns jag fel?
Det här maffiabyggarspelet.
Exakt,
eller?
Exakt. Jag visade kompisen här. Spelade vi som Satan, men vi kom fram till att han satt med och spelade Counter-Strike när jag spelade. Så att det skedde sig lite. Men han fick titta på den när jag spelade typ i 3 timmar. motståndaren som jag mötte, han bara sprängde upp alla sina grejer. Och sen gick han och skapade fester i mina hus av någon anledning. Och jag kunde inte göra någonting åt det.
Alltså band du fast din kamrat och tvingade honom till att titta.
Nej.
Och sen så får att han blunda så slog du till honom i ansiktet. Titta. Titta.
Nej, det var han är mycket snällare än så. Han gick och satte sig sen orkade han helt enkelt inte gå tillbaka till sin plats.
Du hade mattat ut honom, det var din plan.
Exakt, exakt. Nej, men jag visar jättemycket spel, så jag ska bara ta dem som jag vill ha ner lite mer tid på. Vi kommer även fram till att Bittrip Runner, som jag har till Steam, är ett förbaskat bra spel att spela 2 pers på. En som duckar och en som hoppar. Det finns...
du menar du gör det enklare?
Ja, det kan vara. Men det blev lite småhysteriskt.
Men hur delar du upp vidare funktioner sen då? Eller sparka...
Ja, de bara spelar de första banorna.
Ja, okay. Jag har ju bara kommit till bana 4. Som du ser, vi är inte så bra på det här.
Men visst... Det kanske inte blev så mycket lättare om ni delar upp den.
Nej, nej. Nej, och anledningen till varför vi testade Bitrate Ramen, det var egentligen för att jag skulle visa då på lördagskvällen så fick kom det besök då hem av en annan kompis och hans flicka som jag aldrig träffat. Det var henne jag spelade Bitrate Ramen med. Men även då så bjöd de in till konsolspelkväll och vi slog halvt ihjäl varandra i både Mortal Kombat, det här remaken som skulle egentligen vara Mortal Kombat 4 om jag minns det rätt, till PS3, va?
Ja, det är hyfsat nöja man.
Ja, exakt. Inklusive Soul Calibur 5. Båda roliga, roliga spel.
Soul Calibur 5 är ju det bättre av de två, kan jag säga, med detsamma. Ja.
Jag tycker båda var kul. Jag sitter fortfarande och bara battlematchar. Jag skiter i vad jag klickar på. Vinner ibland, förlorar ibland.
Nej, hemska människa. Sluta battlematcha. In i menyn och läs kombos.
Shut up. Jag spelar för att det är kul, inte för att det är seriöst, okej?
Okay? Ja, men du kan spela för att det är kul och seriöst.
Nej.
Jag kunde göra typ Hadouken liknande rörelser med Voldo i femman. Jag var nöjd då.
Hadouken liknande rör.
Ja, men han har ju som två stycken punching daggers har han ju. Och han har en attack där han liksom skjuter fram de här två, men samtidigt som han skjuter fram dem, istället för att bara skjuta fram dem rätt fram, så vickar han upp dem lite, vilket gör att det ser ut som att han gör en Hadouken på grund av att han skjuter fram dem. Så varje gång jag lyckas förhindra den så skrek jag bara Hadouken där i soffan. Jag tror inte de andra gillade mig, för de visste inte ens vad jag höll på med, när jag inte knappt själv visste vad jag höll på med. Voldo är helt klart den roligaste karaktären av alla i Soul Calibur 5.
Ja, men inte den fulaste också.
Jo, det må han vara, men jag gillar honom. Han är helt random, han har juckattacker och han har en sälattack.
Ja, han är väl en av de karaktärerna som varit med från absolut första början. Eller något.
Tror ni det också? Jag spelar honom som Satan på GameCube-varianten. Gjorde jag, vet jag alla.
Ja, det var ju Soul Calibur 2. Mm. Så kom till GameCube.
Det är sant.
Yes.
Men ah, jag har med för mig att han fanns med i Soul Edge. Mm. Hette första ben.
Jag tror det heter det. Yes. Det är väl egentligen kort sagt vad
jag
har.
Tror vi är expert.
Spelat i alla fall. Utan att trötta ner. Jag har spelat egentligen jättemycket spel. Men jag har spelat en del så lite så att jag tycker inte är värt att nämna just nu. Och sen är väl inget speciellt nytt jag har. Jag har laddat ner i alla fall... Diana Sisters Twisted Dream. Så det kanske kommer någonting om nästa vecka.
Ja, det är trevligt. Trevligt.
Oh, mycket trevligt.
Får man tänka. Jag har faktiskt spelat ett spel som jag inte pratat om innan. Kingdom Rush. Ett tower defense-spel. I medieval form. Lite fantasy också. Mm-hmm. Ja, det är gula grafik. Trevlig att göra. När du spelar första banan, eller banan i sig, så kan du få upp till 3 stjärnor. När du har 3 stjärnor på en bana, då unlockar du heroic mode och någonting annat mode. Och sen kan man klara dem också. Så man kan få 5 stjärnliknande saker på varje bana. Kul spel. Okay. Mysigt. Tidsfördriv. God jul.
Mm-hmm. Jaha.
Jag är klar.
Är det min tur?
Ja.
Vad har du spelat, Gassi?
Det jag har spelat, ser ni här. Det är ett manus till en dokumentär. Det har jag spelat hela helgen.
Har du spelat ett manus?
Ja.
Nej,
jag har faktiskt spelat lite också. Nu får jag inte väcka manuset från bilden.
Bra jobbat.
Du får alla sitta och tjuvläsa som tittar på det här live.
Ja, det ser de inte bra. Nu, här är jag. Jag har spelat lite Mega Man Zero. Det har ju gått så där för mig. Det var en boss som var... Bossarna, vissa banor är så fruktansvärt jävla linjära. Man bara springer rakt fram. Och jag tycker ändå en Mega Man-spelbana ska vara lite upp och ner och det ska klättras och det ska vara lite. Men de första banorna är verkligen bara gå åt detta hållet, skjut allting på vägen eller hugg med svärdet, då får man ju Zero. Så man... sen kom det någon boss som var någon elefant. Och han har en attack där han typ fäller ut sin snabel och hänger i luften av någon anledning och svingar sig fram tillbaka och har sin kropp som en wrecking ball, alltså en, fan, jag vet inte vad det heter på svenska, rivningskula, och sen så släpper han och kastar sig rakt in i en om man inte lyckas göra en dash hop attack och hugga med svärdet så snabeln släpper, och men det är jävligt svårt att liksom se om man kommer lågt nog för att man ska hoppa över och greja. Så jag gav upp det och hoppade till nästa, en annan bana. Och
nu kommer jag ihåg bossen.
Och istället så tog en annan bana, så klarar jag bossen där istället. Men man uppgraderar, man har ju en buster i form av en pistol som Zero springer ut. Han har ingen armmonterad buster utan en pistol, och sen har han sitt svärd som ja, Zero alltid har. Men man levlar ju upp de här, och bastern kan man då till slut ladda upp i olika nivåer och skjuta större och större sådana här skott kan man säga. Och svärdet kan man med ladda upp och göra snurrattacker och så här. Jag tror snurrattacker nu kan vara lite bättre när man hoppar och försöker hugga av den här elefantens snabel, så jag har lite förhoppningar om det. Och sen så när man klarar en boss så får man ju någon form av sån här element, fire, electric och sånt här. Och man gör väl mer skada om man har dem equippade, tror jag, på vissa bossar, precis som i ett vanligt Mega Man-spel. Förutom att du har inget specifikt vapen, men du utrustar ditt vanliga vapen med typ en, någon förmåga. Nej, men det är kul. Speciellt det här med att man uppgraderar sig lite, och de här Cyber Elves som jag inte har använt så mycket. Man fångar upp några små cyberälvor som fungerar lite som föremål som kan användas en gång, och de kan sänka bossens energi eller rädda dig när du trillar ner ett hål och sådana här grejer.
Jag använder inga sådana för den sista banan och sista bossen.
Nej, jag har inte använt heller. Jag tycker att det har gått, alltså jag vet inte vad jag ska använda. Vissa, de har sådana förmågor som att du trillar ner ett hål, och så dör jag. Det märkliga med det här spelet är ju att om du dör dina liv så kan du välja mellan att ge upp banan eller ladda om din spaning. Ger du upp banan så kan du aldrig någonsin spela om banan igen. Då försvinner det upp. De heter ju uppdrag. Och ger du upp så kommer du liksom förlora den här, och då kan du inte få föremålen som du kan få genom banan. Och det är jättekonstigt. Kan man då rent tekniskt bara gå igenom och dö igenom alla och sen komma till sista världen typ?
Högst troligt, ja. Fast det är man säkert några uppdrag man måste ta och göra.
Fast man kommer ju vara fruktansvärt underlevlad och underequippad och allt möjligt inför slutdelen då. Ja, jag tar och laddar om min spaning. Det är det som är lite drygt, för att då måste jag hela tiden ladda spaningen, trycka förbi all dialog igen och sen in i banan. Och Mega Man spelar ju alltid lite trial and error innan man lär sig vissa fällor och grejer. Men det är alltid kul. Det har ingenting emot att spela om banorna. För de lite senare uppdragen i listan, de är lite roligare än de här första linjära som är rakt fram. Det är mycket mer klättrande och hissar och specialgrejer och lite sånt där kul, hur man får anstränga sig lite. Så nu, efter att ha, när det bara var så de här linjära banorna och sånt där, då tyckte jag och tänkte, fan, det här kommer jag aldrig ha att spela igen, det är tråkigt som satan. Men det har blivit bättre. Sen började jag spela Mega Man X2 igen faktiskt.
Jaha.
Ja, men jag började spela det efter jag klarade Mega Man X, om det var förra året eller när fan det var. Men sen slutade det, jag köpte det på Virtual Console på Wii. Men sen så, nu har jag min Wii U inne vid tvn, och tvn är ofta igång med tv-program. Sen så får man ju då köpa, om de finns på Wii U's Virtual Console, om man har det på Wii, så får man ju dem för 10 kronor spelen. Så köpte jag det för 10 kronor. Ladda ner det, för då kan jag spela det på plattan när jag sitter i soffan och slöar och sambon tittar på tv. Så och där, jag hade inte klarat någon boss i det ändå, så att det kan jag lika bra börja om. Men det är ju det är jävligt fint, Mega Man X-spelen. Det är nog allt jag har spelat. Jag har funderat på om jag skulle spela Balloon Kid igen, men jag har inte tagit mig an det faktiskt.
Va? Nej, har du inte klarat av detta mästerverk ännu?
Nej, och jag tänkte ändå på det idag. Men jag har varit lite trött idag. Jag vill verkligen bara sitta och vara koncentrerad och köra de där sista två banorna. För det är jävla höjda spel där alltså.
Men du har inte spelat något av de andra spelen du plundrade från mitt när du var senast?
Nej, jag har för det första inte hittat min PSP. Annars hade jag... Nej, jag kan inte börja spela fler Mega Man-spel nu för helvete. Jag rånade ju Mega Man Powered Up och Maverick Hunters till PSP. Jag kan inte... Nej, fan, jag har så mycket spel påbörjat nu och är halvklara och nära slutet och...
Mega Man allihopa.
Ja, det här dokumentärredigerandet har tagit upp. Men det är ju bara... Den kommer ju att släppas första halvan av juni. Jag har... Det är inte mycket egentligen kvar. Och det är bara en massa finslipande snart. Och sen så ska jag spela lite mer vettigt. Och...
Ja, det är precis som när jag körde min 100 Games Challenge, fast tvärtom. Ja, ja, äntligen.
Men jag märkte det på dig, för att du, då var det verkligen att du kunde bara spela liksom, du kunde aldrig gå tillbaka och spela någonting du har spelat innan för att det var kul och sådär, utan du skulle bara, det var bara nytt hela tiden. Och,
det var bara nytt, ja.
Och det var liksom en, ja, nu kände jag så här, jag bara kan och se fram emot juni där när det, och kan spela Mario Kart 8 utan att tänka på att jag behöver liksom sitta och redigera, och sen kan jag ta mig an lite andra spel som Dishonored, som jag verkligen vill sätta mig ner och spela nu efter jag har testat precis början på det, till exempel. Ja, men nu är det snart dags för att jag har inte spelat någonting mer, verkligen.
Någonting till måste
spela. Vi håller ju på att komplettera med stjärnmynten i New Super Mario Bros. U. Så det fortsatte jag att silla med. Men jag var trött den dagen också. Det är lite tråkigt. Jag inser ju nu att man ska ju ta det där när man går igenom spelet. För det är jävligt tråkigt att gå tillbaka till banan och bara få ta ett mynt och hålla på. Men nu har det blivit dags.
VSK-nyheterna med Lenny Cyborg 2003, Adam Syck.
Ja, nu ska vi bara förbereda här. Ta och svepa det här glaset.
Lenny drack lite whisky här. Han är ju...
Oh.
Där satt den.
Där satt den, oj jävlar.
Nu är jag tyst.
Ja, detta är veckans nyheter. Vi börjar med en glad nyhet från Nintendo. Äntligen kommer den förbättrade originalversionen av Cave Story till 3DS i Europa. Spelet släpptes i USA redan i oktober 2012. Och först nu har publicisterna Nikalis sagt att spelet kommer släppas 1 maj för oss europeer. Vad som ska anmärkas är att detta inte är remaken som släpptes som cartridge till 3DS, utan gamla hederliga 2D-versioner som har fått 3D-behandling i form av djup. Till exempel som de här Sega-spelen som har släppts till 3DSen som har fått 3D-djup. Vi ser fram emot detta väldigt mycket. Ubisoft har även fått oss till att längta efter saker. Enligt en rapport från en fransk spelsida håller Ubisoft på att göra ett nytt Prince of Persia-spel i UbiArt-motorn, samma motor som används i de nya Rayman-spelen och kommande Child of Light. Ubisoft har själva inte velat kommentera nyheten, men att det inte skulle kombinera Prince of Persia med UbiArt känns bara väldigt onödigt och dumt. Och när vi ändå är inne på Ubisoft kan vi berätta att Michel Ancel har frestat oss ännu en gång genom att i en livestream visa upp ny artwork för Beyond Good and Evil 2. Livestreamen i sig gällde att Michel och hans team spelar PS4-versioner av Rayman Legends och besvarade frågor från tittarna. Nå, Michel, är det inte dags nu att bara göra spelet och berätta istället för att fortsätta vara en tease? Några som också var en tease var Sony när de diskuterade med Respawn om att eventuellt göra ett spel för dem. Respawn ville veta spexen på då kommande PS4, men detta var inte Sony själva så sugna på att lämna ut. Däremot erbjöd att hjälpa till med att utveckla en PS Vita-version av vad du höll på med, vilket då gick under projektnamn R1. Och detta är vad som senare blev Titanfall. Tråkigt för Sony att missa ett tillfälle med Titanfall. Sony verkar även tycka att ett missat tillfälle är att ha aktier hos Square Enix och sälja av hela sin aktieportfölj hos Square Enix, vilket ger en inkomst på cirka 310 miljoner kronor om jag använt valutakursen på ett någorlunda korrekt sätt. Inget skäl till försäljningen finns bekräftat hos Sony. Och det är intressant då det är två länge har gått sida vid sida. Sida vid sida har även kompositören Martin O'Donnell och Bungie gått. Martin är en av kompositörerna som varit med från starten av Halo-scen och fått mycket uppmärksamhet på grund av det omtyckta temat. Nu har Bungie ett utfall sparkat Martin utan någon info, samt att Martin själv gått ut på Twitter och klagat på att han sagts upp omgående av Bungie. Var det något som var bra med Halo-scen var det musiken, och vi på VSK önskar Martin O'Donnell lycka till. Vi avslutar veckans VSK-nyheter med lite glada bitar. Mobilspelsgudarna King, kända för Candy Crush Saga, har slutit fred med flera indieutvecklare som de tidigare jagat med blåslampa. Skälet var deras namn på spel som King hade trademarkat, till exempel Saga och Candy, vilket är väldigt lustiga ord att trademarka. Frågan nu är om du kommer att släppa på trycket gällande varumärkesintrång i Europa eller om du kommer fortsätta jaga utvecklare som använder dessa ord. Jagar foto gör även David Attenborough. Denna kultförklarade dokumentärskapare har meddelat att hans senaste dokumentär filmas specifikt för Oculus Rift. Detta görs med en speciell setup som tar bilder i 360 grader och brukar användas till extrema panoramabilder i vanliga fall. Dokumentären heter Conquest of the Skies. Vi kan inte vänta, Mr. David. Vi kan inte vänta. Hoppas den blir färdig snart. Detta var VSK-nyheten med mig, Lenny, Cyborg 2003, Adamsik, och nu åter till vår eviga profet Gassi.
Ja, det är jag. Profeten, tydligen. Jaha.
Kärt barn med många namn.
Den förbättrade originalskillnaden av Keystore, alltså äntligen till Europa.
Ja, det är trevligt.
Är det nu du också ska jag ta tag i att faktiskt klara det för en gångs skull?
Så jag känner också.
Den här versionen ser jättetrevlig ut.
Jag vet inte hur många gånger jag spelat det, hur många gånger som helst. Och om igen och börjat från början varje gång för att jag har varit olika versioner och hit och dit. Men det är så jävla bra och fin musik.
En riktigt bra musik.
Ja.
Det är helt underbart spelet.
Ja, det är verkligen jättefantastiskt.
Och 3DS-versionen har ju stöd för lite högre upplösning, alltså den versionen som kommer. Och nya områden och lite förbättrad grafik.
Ja.
Men det är ingenting som sabbar originalgrafiken, utan bara lite små justeringar. Plus att det får 3D-djup i sig.
Men det är trevligt. Alltså, nästan något av det bästa med 3DSens 3D-funktion är när de använder det bra i ett 2D-spel.
Ja, alltså det blir... lägga upp det som parallax-scrollning, helt enkelt.
Ja, som de här, som Shinobi 3.
Jag körde ju igenom Cave Story på min PSP Go, faktiskt. Ja. Där jag la in den som homebrew och körde igenom den versionen. Och den var ju jättetrevlig för att den hade ju också stöd för widescreen. Det var ju ingen annan version då som hade stöd för widescreen. Och det var ju ett fulhax. Men jäklar, vilket trevligt spel det.
Rykte om nytt Prince of Persia. Det rör ju inte mig i nacken eftersom jag inte bryr mig om Prince of Persia. Men
vad säger ni? Du borde bry dig om Prince of Persia.
Men i Rayman-motorn också blir det ett tvådimensionellt...
Ja, det borde ju bli i så fall i och med att det är tvådimensionellt med 3D-inslag.
Ja, ja precis.
Primär är väl motorn tvådimensionell?
Ja, den är ju... jag tror inte den klarar 3D alls. Det känns som en motor som är gjord för...
Jo, den är klar 3D. I senaste Rayman, vad det heter, Legends.
Ja.
Ja, där har de 3D-inslag på bossar och dylikt.
Ja, okej. Okay. Men jag tänker mer att storslagna 3D-världar och...
Ja, nej, det är ju kanske inte riktigt tanken med just UbiArt-motorn i sig. Nej.
Samtidigt så vet de väl inte kanske ifall det var så bra... Om man tittar på deras historia inom Prince of Persia den senaste tiden också. De fick ju stort, som sagt, genomslag med det svåra Prince of Persia när det väl var i 2D. Super Nintendo, Amigo och den tiden. Sen gick de ju över till 3D Prince of Persia och det blev inte jättekänt. Och vad jag förstår nu så mycket av det som tog glorin av Prince of Persia, varför det blev så underskattat spelen då, var ju på grund av att Assassin's Creed började blossa upp då. Och sen deras egna spin-off när de gjorde bara Prince of Persia igen mitt i de här serierna av Sense of Time, The Warrior Within och The Two Thrones, när de släppte bara Prince of Persia, kändes som en jäkla fail enligt mig. Jag tar gärna emot den här nyheten med öppna armar och är intresserad av vad de vill ge oss. Det jag hoppas på är ett underbart mysigt spel med samma grafik som de använder då, eller inte grafiskt sett, men att man använder artworken från prinsen, hur han såg ut från Sense of Time-serien.
Originalet.
Då. Nej, inte originalet. Jag tycker prinsen ser bäst ut ifrån... Hej, kaffe.
Lyx.
Ja. Yeah. Jag vill gärna följa med den här prinsen som jag tycker bäst om i alla fall. Så jag vill inte ha en, som en ny reboot-serie ännu en gång.
Prinsen av Persien.
Han kallas bara The Prince. Och hans svar är King of Persia. Så att, ja, he's the prince of Persia. Men samtidigt så har han en bror också, så är det two princes of Persia.
Nej, det är the brother of Persia.
The brother of Persia, det har vi nya titeln till Josef Fares. Brothers of Persia.
Nej, men, jag hoppas på att det blir ett snyggt Prince of Persia-spel med mycket hoppandes och plattformandes.
Det blir det ju med största sannolikhet. Kanske mer i den gamla stilen då, helt enkelt, och kanske med, ja, skitsamma. Men den här jävla Michel Ancel, kan han bara säga Beyond the Good and Evil 2 är på gång nu, hålla på.
Vilken tease han är. Vilken tease han är.
Men i och för sig, genom att lägga ut konceptgrafik, så är det väl lite att säga att vi håller på med det, fast jag säger ingenting officiellt, så ni får ändå undra lite.
Att det är en livestreaming går. Nej, men vänta här lite, kolla här vad jag har här. Och så plockar fram en konceptbild på Jade från Beyond Good and Evil 2. Ja, jo, tack för den. Säg att det ska släppas nu, gubbjävel.
Ja. Han är snäppet bättre än Valve i alla fall med Half-Life 3. Ja, Kristoffer, fortsätt.
Jag tänkte bara höra, jag har inte spelat ettan än. Jag har hört mycket om det här. Jag har PlayStation 2-varianten, men börjar köpa det på Xbox istället.
Ja. Xbox-versionen är bättre.
Jag köpte den här HD-versionen på Xbox Live Arcade.
Ja, det är väl den bästa av
ganska den. Vad kostar den nu ungefär, tror ni?
Även 100 lapp.
Ja, no, det är inte så mycket. Men grejen är att jag tyckte inte det var speciellt kul.
Nej, det är ju... Och, alltså, vissa gillar inte. Jag tycker att det är ett helt okej spel, men det är inget så superspeciellt.
Problemet kan ju vara att alltså själva spelmekaniken i spelet känns väldigt föråldrad. Spelade man den var nytt, så kan man nog tycka att det är kul nu också, för att man liksom man kan förlåta det mer. Men jag kände bara att det var jävligt stelt och konstigt och kändes omodernt.
De försökte ju med mycket, blanda mycket i spelet, vilket de ska ha en eloge för.
Ja, okej.
Okay. Yes.
Respawn Titanfall.
Ja.
Inte ville avslöja specs.
Fail. Från Sony alltså.
Jag vet inte vilka som är löjligast. Respawn. Nej, tyvärr, ni avslöjar inga specs. Då fixar vi inte spelet. Eller Sony själva. Nej, vi avslöjar inga spel. Eller inga specs. Tyvärr.
Ja, men samtidigt så tycker jag liksom, är det inte lite det här vi har försökt söka efter egentligen? Att de som gör spelen ska ta mer kontroll över den och sätta gränser, istället för att distributörer gör det egentligen.
Ja, fast det är väl inte så jättemycket distributörer i detta fall.
Nej, visserligen inte, men de sätter ner sin fot, lite det jag tänker specifikt på just nu.
Ja, jag förstår inte någon av dem egentligen. Varför de backade ur så?
Men det här med, sen har det kommit fram, tror jag det, förra veckan, varför Titanfall exklusivt till Xbox. Har vi pratat om det?
Nej, det tror jag inte vi har pratat.
Nej, i alla fall, de Respawn började ju utveckla spelet. Och sen så, ja, fan, kommer jag inte ihåg hur det gick, men det var någonting om att spelet höll på att läggas ner för att de hade inte pengar nog för att fortsätta utvecklingen, tydligen.
Ja, det var inte att de var inblandade i massa stämningar och
skit. Ja, just det, det var det här med, de höll på med, ja, precis, det rättsliga med Activision där, som höll på att kosta dem, de bara läckte pengar, och sen så behövde de någon som kunde hoppa in, och de slängde ut, jag tror de erbjöds Sony, nej. Jo, så, de frågade om Sony då, om de ville veta mer om PlayStation 4, som det var innan de hade liksom börjat berätta för utvecklare om sina maskiner då. Men då sa Sony till dem att, men ni kan väl göra det till Vita?
Ja, men det är en del av den nyheten.
Ja, då sa de nej, det vill vi inte. Och sen så kom Microsoft och sa, här har ni pengar, gör det till våra maskiner. Så de räddade ju Titanfall, där var ju nyheten då, helt enkelt.
Stort tack!
Sen, men som sagt, nästa Titanfall är ju inte lika säkert, så att det blir Xbox. Men det känns ju liksom, om de var där inne och räddade, så kan det ju kännas som att de ändå har någon form av, jag vet inte, om de har inga skyldigheter kanske egentligen. Man vet ju inte vad de har för deal där med Microsoft heller. Alltså.
Men nej, de har väldigt mycket advokat inblandade i det dealet.
Ja. Och de sa ju ganska tidigt, till och med innan Titanfall släpptes, att del 2 skulle, kan de släppa till
multiplattform.
Precis, precis. Ha.
Ja. Sony säljer av sina aktier hos Square Enix.
Jag är intresserad av att se vad som händer nu med dem.
De vill inte ha dem längre.
Nej, det är lite intressant. Ingen info om varför de säljer av det.
Nej. Har det gått bra för Square Enix på senaste? Vad gör de egentligen?
Jag vet inte.
Halvtaffliga Final Fantasy-spel och...
15 var rätt okej nu ändå. Det är det folk hoppas på.
Ja, det är väl... Men det är ju mer... Det var det som var versus... 13 versus... Vad heter det?
I don't know.
Ja, ja, för något vi mer, har väl inget 15.
Ett 14 action,
är väl senaste.
Mer action-inspirerat. Ja, jag vet inte. Det som jag... Det här med Marty O'Donnell på, som sparkades från Bungie, det för mig som har följt Halo-serien och därmed har man också följt Bungie som team. Det är helt chockerande att Marty O'Donnell, som är liksom en av de mest...
grundpelarna. Han är ju alltid
han är liksom en av de som... Alla som är i Bungies community vet ju vem Marty O'Donnell är. Det är helt chockerande. Han har gjort stora delar av soundtracket till Destiny nu och... Få sparken utan att ens få veta varför. Det är ju jättekonstigt. Han, ja. Det är verkligen, han har ju varit med sen innan Halo.
Han gjorde mystmusiken gjorde han ju.
Ja, det här är ju väldigt tidigt.
Ja.
Ja, jag vet inte vad de... En dag kanske vi får veta. Och King gräver ner stridsyxan. Det hände något bra den här veckan som sagt.
Ja. Men frågan är bara om det är de här som de kommer lätta trycket mot, eller de kommer lätta trycket överlag mot just trademarkningen på orden.
Ja, oh. Det var bra.
Men vi får vara glad för det lilla i varje fall.
Ja, oh. De var trevliga mot dem. De ville nog ha, de kände nog att det bara pratades skit om dem i spelmedia kanske. Så att...
De har inte fått mycket positiv publicitet på senaste.
Nej. Det verkar inte som att de behöver det heller. De jävlarna.
Nej, de säljer ju på ändå.
Och David Attenborough ska göra dokumentär med Oculus Rift. Ja. Jag har aldrig sett en David Attenborough-dokumentär någonsin.
Har du inte?
Nej.
Vem är David Attenborough?
Han gör dokumentärer och pratar i dem antar jag. Ja, jag har ju hört talas om att han är i gör sånt här. Men jag har aldrig...
Precis, när du började din... NES-dokumentär så sa ju till att du ska lägga upp det mer som David Attenborough gör i sina dokumentärer.
Ja, okay. Men hade jag inte kunnat hjälpa mig då om jag inte hade tittat på dem.
Jätteskön gammal gubbe som har en väldigt trevlig röst att lyssna på, och han tar det väldigt lugnt när han lägger upp, men lägger mycket upplevelse i varje ord, varje mening.
Jag är inte så mycket veteran som David är, så därför kanske jag inte riktigt har...
Nej, det är lätt att jämföra sig med David Attenborough.
En gammal erfaren man. En annan nyhet är ju att idag i måndag när vi spelar in så fyller ju Game Boy 25 år.
Hey.
Den släpptes i Japan 21 april 1989.
Har jag ingen Gameboy liggande så?
Jag letar för fan upp en Gameboy nu. Min är in i förrådet, så orkade inte rota fram den.
Jag har en ful genomskinlig Gameboy här att visa upp för.
Är det en pocket?
Nej, det är ingen pocket. Det är en original Gameboy.
Ja, den är okej. Okay,
den är original Gameboy.
Låsa på din bild. Ja, Gameboy. Jag gick in och köpte Tetris game. Gameboy Tetris på Virtual Console på 3DSen. Och insåg att folk får gärna säga att det är den bästa versionen någonsin, men det är det inte. Den var bra på sin.
Nej, den är inte bästa versionen.
Helt för det första, det finns inte hard drops i den. Du kan inte glida en bit över en annan bit. Så direkt när den petar på blocken ner nästan, så är det liksom kört och sitter den. Du kan inte göra den här liksom att du trycker neråt så att du snabbar på det och sen trycker in den. Utan det måste... Nej... Det var en fin maskin. Och jag håller på att spela som sagt till exempel Balloon Kid. Och när jag läste den här nyheten så tänkte jag där på att Bionic Commando. Jag säger bara spela Bionic Commando. Det är fan ett av mina favoritspel till den konsolen. Och även Batman. Batman. Har ni några andra Gameboy, original Gameboy-speltips nu när vi ändå...
Nu ska vi se, jag ska fundera lite vad jag har för något i hyllan här. Får ställa mig upp. Ja, i varje fall ett tema som jag jämt och ständigt brukar börja nynna när jag tänker på Gameboy, eller bara tänker på spelmusik överlag. Det är Revenge of the Gator, ett flippespel till Gameboy.
Det var faktiskt kul.
Ja, jag tvingade väl er till att spela när vi... Ja,
hur är det temat, Lenny?
Ja, det är inte ens lönt att jag försöker göra temat med den här stämman.
Nej, okay. Zelda Link's Awakening vill jag också lägga till. Men det är de här riktiga superklassikerna.
Du sa Gargoyles Quest, va?
Ja, Gargoyles Quest måste jag säga med. Ja, det var bra, Kristoffer, att du inte... Du står Lenny och...
Jag har några Gameboy-spel som jag fick på mig. Och hur många jag köpte bara kassetterna av med dammskydd till. Jag har inte hunnit spela någon av dem än. Men där fanns ju Gargoyles Quest kvar. Jag känner att det var en liten så här fin loothög jag fick hem.
Och på tal om att köpa Gameboy-spel så ska vi till Retrospelsmässan om 2 veckor.
Yay!
Nästa helg. Helgen efter den som är snart.
Ja. Jag sitter och tittar på mina fina Zelda-spel till Gameboy.
Då ska ni bland annat titta efter Gameboy-spel.
Är vi alla där från fredag till söndag nu, va?
Ja, det är vi.
Nice.
Planen är väl att vi åker upp på fredagen. Ja. Jag, Gassi och en kamrat till oss. Sen skulle vi vara hela dagen mer eller mindre på Retrospelsmässan. Och high-fiva folk.
Vi åker hem på söndagen.
Och de som har med sig fina exklusiva VSK-t-shirtar kommer vi göra något speciellt med.
Vi kommer high-fiva dem extra mycket.
Yeah.
Dubbel high-fiva.
Ja.
High-fiva den enda gången vi ser
high-tia. Men som sagt, hela dagen. Ja, jag har lärt mig att de öppnar 9 i år. I 10 förra gången det år. Man bör vara där ett par timmar innan om man ska snabbt in, har jag hört. Upp tidigt med tuppen och dricka kaffe.
Förra året
sen...
ställde jag mig, jag tror en halvtimme, 40 minuter innan.
Okej.
Okay. Och då hade jag ungefär...
Vi kan samordna det där så vi står tillsammans i kön helt enkelt. Ja. Vi är ju en spelblogg. Vi skulle kunna skaffa ett presspass. Fast då känner jag att man måste göra någonting där och det orkar.
Ja, nej. Nej, vi...
Jag vill vara där. Vi kommer prata om det efteråt. Det räcker för mig.
Vi är folket. Folket är vi.
Ja, jag...
Vi ska inte vara märkvärdiga som massa andra bloggar. Ja, vi är kändisar.
Det blev jobbigt på GameX när jag och Fredrik var där och han körde oss. Fredrik tog oss före i Oculus Rift-kön. Jag kändis, så jag...
Gassi, det brukar inte finnas så många köer att gå före där med en inträde.
Nej, det var just det, men det var det.
Du tänker förbi till alla säljarna. Nej, jag har företräde här.
Och sen så gjorde vi ju aldrig någonting förutom att vi pratade om det i podcasten efteråt. Vi skrev i sig blogginlägg båda dagarna vi var där, men ja, skitsamma. Retrospelsmässan 3 maj, vi är där.
Jag tänker filma, så high-fiva mig när vi filmar, det blir skitbra.
Ja, från videospelsklubben så ser vi alltså, det är jag, Stefan, och det är Lenny, och det är Kristoffer, och det är Joakim, SPJ, ni undrar, heter han också, och Trash.
En fin hög.
En fin hög människor. Ja, men har du musik då, Kristoffer? För jag har ingen.
Nej, det är inte att redigera den här veckan. Så att din musik. Ha!
Ja, ja.
Ja, men pojka. Har du något Mystical Ninja-relaterat så hade det varit bra ju.
Nej, men...
Det kan vara vårt egna.
Men...
Jag ska... Fan är albumet.
Här har vi Mystical Ninja tema och så har du
Jag tar ytterligare en låt från albumet World 1-2, The Complete Collection från Brave Wave, heter företaget som släpper de här spelinspirerade albumen. Förra gången spelade jag Maname, hur många gånger har jag inte skrivit det här namnet i min kommentar och sagt det nu. Matsuname i alla fall, efternamn. Och nu kommer jag att spela en låt som heter Memories of T av han som gjorde musiken till bland annat Ninja Gaiden till NES. Memories of T är då alltså Memories of Tecmo. Så är en låt som han har gjort för att hylla sina dagar på Tecmo. Tillbaka från musikpausen och då ska vi prata om dagens spel.
Tema.
Lenny har utmanat Kristoffer på att lära sig och lite mer om spel, gammal spelhistoria genom att spela The Legend of the Mystical Ninja till Super Nintendo. Ja, och jag tog på mig att läsa på lite historia bakom spelserien och så vidare. Och så vidare.
Och så vidare.
Jag har antecknat lite här så jag tänkte ta och läsa igenom det.
Ja,
det
låter
för jag är
trevligt.
Så bra på att läsa igenom saker nu för tiden. Ganbare Goemon, som spelserien heter i Japan, eller Go For It Goemon som man kan översätta till, en Capcom-spelserie. Karaktären Goemon baseras på den legendariska tjuven Ishikawa Goemon, en slags Robin Hood-figur som levde i Japan under andra halvan av 1500-talet. Goemon stal från de rika och gav till de fattiga, men åkte till slut fast 1594 efter misslyckats med ett lönnmord på krigsherren Toyotomi Hideyoshi. Goemon koktes levande i olja tillsammans med sin son som straff för sitt brott. I Ganbare Goemons värld är alla myter och legender i Japan verklighet. Det har släppts 36 spel i Goemon-universumet till olika format, varav ett brädspel. Första spelet var det sidoskrollande actionplattformsspelet Mr. Goemon, eller Mr. Goemon! Det var dåligt. Från 1986, som är ett arkadspel. Som också finns till Xbox Live Arcade och PC idag om man vill spela det absolut första spelet i serien. Det skulle dröja hela 5 år och 6 spel till i serien innan det släpptes utanför Japan i form av The Legend of the Mystical Ninja eller Ganbare Goemon Yokihime Yukutsu Emaki i Japan till Super Nintendo. Ett spel vi i väst missade var Ganbare Goemon Karakuri Dochu av som skapades av Kusehisha Hashimoto, mannen bakom Konami-koden som släpptes till Famicom och MSX2 som också var ett action-plattformsaktigt spel. I väst släpptes ett liknande spel som var inspirerat av Ganbare Goemon Karakuri, ja det här Famicom-spelet, som heter Cowboy Kid, eller Western Kids, som var utvecklat av ett företag som heter Pixel, som är väldigt likt spelet som Lenny visar i videon nu om man tittar, som är original Goemon-spelet, så kom det ett liknande spel i väst som med en cowboy. Även om spelet innehåller mycket action så var det också mycket, det är mycket pussel och rollspelselement i de här spelen. Första delen som nådde oss i väst var alltså Super Nintendo-spelet Ganbare Goemon Yukihime Yukutsutsu Emaki eller The Legend of the Mystical Ninja från 1991. Goemon inspirationskällan må ha varit en tjuv men har också i sina mer färgstarka legender givit storslagna ninjaförmågor som då inspirerade till ninjanamnet i Mystical Ninja. Efter Super Nintendo-debuten tog Goemon en paus från västvärlden och de tre uppföljarna som kom till Super Nintendo mellan 93 och 95 släpptes inte till Super Nintendo, bara till Super Famicom. I det fjärde spelet kunde man spela upp till 4 spelare samtidigt. Jag vet inte alls varför de inte valde att släppa de här 3 spelen. Även nästa spel, Ganbare Goemon Uchu Kusikoku Akoguniku till PlayStation från 1996, släpptes bara i Japan. 2 följande åren skulle man däremot släppa 3 spel i Goemon-serien på engelska i USA och Europa då alltså. Och det blir de 3 sista Goemon-spelen som släpptes i väst. Och det var The Mystical Ninja starring Goemon till Game Boy och Nintendo 64 från 1997 och Nintendo 64-uppföljaren The Mystical Ninja 2 starring Goemon, eller Goemon's Great Adventure som det också hette i Japan, eller i Europa heter det såklart. Ja, det var vad jag hade. Sen kom det en rad spel i Japan efter det till alla möjliga Game Boy Advance och mobiltelefoner. Och det sista reguljära spelet släpptes 2007 till mobiltelefoner. Medan sedan dess har det kommit 2 pachinko-spel som är någon form av märkliga kulspel som man spelar på arkadhallar i Japan. Och där... Efter 2011, där Ganbare Goemon Pachinko 2 släpptes, så har faktiskt inte det kommit några nya spel i Goemon-serien. Men jag har inte spelat The Legend of the Mystical Ninja i Super Nintendo, så jag lämnar över till er.
Jag vill bara säga det här. Jag tyckte du sa en Capcom-spel i början.
Alltså, jag sa säkert fel.
Ja,
jag menar, jag läste Konami, jag kan ha mycket väl sagt. För när jag spelade in Dokument NES-prat, för så sa jag, när jag skulle säga en mening med Konami, så sa jag Capcom 2 gånger och blev förbannad på mig själv som satan. Så,
och det, därför fortsatte jag göra.
Det är nog en glitch jag har där, säger fel.
Ja, men jag börjar fråga ut Chris här. Chris, var du bekant med spelet sen tidigare?
På 2 ställen. Jag har spelat här väldigt lite innan. Från allra första början när jag först kom i kontakt med spelet. Jag sprang runt lite på första banan, tyckte så lite småkul ut, tog mig aldrig vidare. Så jag körde aldrig riktigt den här. Jag tror jag kom till 2D-varianten på första, ska man säga, dungeonen eller tempelgrejen. Och sen sprang jag lite där, sen slutade jag spela. Andra gången jag verkligen spelade var under Winterstreamen som vi hade nu.
Ja, för då satt väl vi och spelade tillsammans som
det gjorde vi. Det var kul. Vi kom ganska långt från första början. Och nu, eftersom jag inte har haft jättemycket tid, eftersom jag har fullt upp med jobb och allting, så tog jag nu till helgen när jag skulle till min vän då och spelade tillsammans med han och mig. Jag spelade även in en litet klipp mellan han och mig som jag kommer fixa i ordning så att förhoppningsvis också kommer med i podcastvarianten. Får vi se lite vad vi tyckte var kul och saker vi kommer att tänka på medan vi spelar. Men medan vi höll på att spela det här så blev det väldigt ofta som vi faktiskt tog upp manualen. Eftersom jag hade spelet original, håller upp, jag har ju PAL-varianten som är väldigt fin. Jag tycker även att framsidan är väldigt obskyr ändå. Alltså den är väldigt rått ritad, eller skissad eller målad, om man ska säga.
Det är ju en väldigt japansk tecknastil.
Ja, det är det verkligen. Och på den här, på framsidan, vi kan ju säga det att man har ju Goemon-karaktären på. Och tittar man på baksidan då så finns det då vid det här tvåspelarläget när man är då en liten annan typ av man. En man som heter Dr. Yang. Och av någon anledning så heter ju Goemon Kid Ying. Så att det blir Kid Ying och Dr. Yang. Så att Ying Yang-varianter. Lite komiskt tycker jag.
Jag ser att Garcia, han kör lite bilder just nu från spelet.
Ja, så för den som får se på en podcast-inspelning här nu så kommer det. Men saker som jag kommer över lite på. Det finns ju i spelet så anser jag att det finns lite fel skrivningar. För att det finns ju olika hus att ta sig in i för att köra de här så kallade minispelen som finns med. Och på ett hus, nu tappar jag en av mina, kom ihåg sidor så. Ett av husena så finns det då en tjockare man som styr och ställer lite. Och han frågar, hey, would you like to play some games? Så kan man spela lite whack-a-mole. Man kan köra, kasta boll i en liten kopp. Och måla ja. Men han säger ju, play a game. Men i själva verket, när man tittar i manualen, så är det jobb du utför.
Ja.
Så att det är inte spel alls. Vi blev lite konfundersamma för att du kan gå in i den här spelhallen, Game Center, och ta dig in och betala 100 spelpengar. Och då får du spela spel men vinner ingenting. Men sen hade du då det här andra stället där du player game också men fick pengar. Så vi tyckte det var jätteskumt tyckte vi. Så att då var vi tvungna att ta upp manualen och börja läsa, och det fanns jättemycket roliga saker. Till exempel kasinodelen i spelet. Affären, eller själva shoppen då, heter You Betcha Resort and Casino. Tyckte jag lite komiskt i och med spel- och dobbel-engagemanget där. Nej, det var inget roligt mer på namngrejerna.
Vi kanske ska förklara upplägget. Att du börjar alltid i första banan med en nästan top-down-vy av ett område där du kan vandra fritt och så och slå på gubbar.
Ja.
Och när du väl har gjort vad du ska i det här området, talat med de personerna och hittat rätt väg att gå, så kommer du till en ren sidoskrollande plattforms-action-läge.
Ja.
Där du även får möta en boss.
Ja.
Och så här varvas det om och om igen.
Stämmer. Det är skillnad på... Ja, det är just andra... De heter ju Warlock Zones, de här barnkapitlen, eller man ska säga. Och just på den andra så kör man ju väldigt lite 2D just, till exempel. Men de gör lite variationer emellan i alla fall, vilket är jättetrevligt.
Ja, alla är ju inte lika långa.
Nej, det är de inte heller.
Har du klarat av spelet, Chris?
Nej, det gjorde vi inte. Jag kan säga det, första gången när vi spelade så skulle vi bli lite förstås på kontroller och allting, så... När vi spelar tillsammans så klarar vi ju första banan utan att använda continues. Jag och min kompis stod 3 gånger innan vi... Men sen lyckas vi på fjärde gången då ta oss till värld 3. Där dog vi på bossen, gjorde vi. Och klantig som jag var så klickade jag på. För det går ju att gå till sån här travel agency och få en så kallad logbok skriven. Och de här loggböckerna trodde ju vi var sparkoder. Så att när vi tog att man skulle hoppa tillbaka till loggboken, för jag hade gått och besökt dem allihopa efter varandra, men inte begärt den här specifika koden. Så att när jag klickade på loggboken så hoppade vi tillbaka till första världen, och då var ingen av oss sugen på att spela längre.
Nej, vad tråkigt.
Nej, men för en sak som vi läste på, för vi undrar ju väldigt mycket... angående den här guldelefanten man kan få på banan medan man spelar. Och den kommer oftast, eller varje gång som vi stötte på den, kom den under 2D-plattformsdelen. Gjorde.
Ja, jag får kolla i manualen här också. Jag har ju den amerikanska versionen av Mystical Ninja. Ja.
Förstår man här då the special power that allows you to continue in a second warlock zone. If only one person is playing, you should capture the ebony elephant. That way, when you lose your final life, you can return to action from the point where you found the elephant, instead of the very beginning of the zone. Men problemet var det, även om vi hade den här, så hade vi bara return to the start och loggboken. Vilket var jättekonstigt. Och en annan sak, när man spelar, varför det kan vara lite roligare också att... spela två personer på det här, är att man kan göra en så kallad piggyback-attack, eller en piggyback-ridning.
Och hur man gör den här attacken är då att spelare 1, alternativ 2, ligger ner på marken. Han gör en vanlig duckattack. Då lägger sig karaktärerna på marken. Och sen hoppar då spelare 1, 2 som inte duckar då upp på personen. Han gör ett hopp då och landar på personen. Och då rider man helt enkelt den andra på ryggen. Och det kvittar vem av spelare 1 eller 2 som klickar på attack, så gör man en attack med. Och de här den här kombinationen är jättebra för att kunna röra sig som en enda karaktär. Det är inte som Super Mario att man puttar iväg varandra och allting, utan alla springer som en egen karaktär och man kan gå igenom. Men en sak som underlättar lite i alla fall när man gör piggybacken är att man kan tajma saker bättre, inklusive att den personen som man har den bästa uppgraderade vapnet kan då vara den som sitter på ryggen och attackerar lite. Negativa delen om man piggybackar är att personen som du rider på är den som får alla grejerna som man plockar upp. Så pengar och allting går till den personen. Tittar man på vapnena som de har då, Kid Ying, som då är Goamon, har en not so peaceful pipe. Och när han får en uppgraderad så är en extended not so peaceful pipe. Tredje uppgraderingen som man får på vapnet, man plockar då som små katter, lucky cat står de som information i manualen. Och när man plockar dem så uppgraderas vapnet då. Det finns två uppgraderingssteg då. Så den första är bara en längre vapen av den pipan. Vår tredje vapnet är det Yokohama Jojo, vilket är en jojo med spikar på.
Jag är inte helt nöjd med tredje uppgraderingssteget där. Jag tycker den är jobbigare att använda än uppgraderingssteg 2, för att den tar så lång tid på sig att genomföras, den attackanimationen.
Okej. Jag tycker den, jag spelar ju tyvärr spelare 2 då, så det är inte riktigt samma sak. Men jag gillar den här längre attacken, i alla fall när man kör just typ 2D-delen, när man bara hoppar upp och ner, more or less.
Ja, just att det är längre, det är jättebra. Men tyvärr så den tar längre tid på sig att utföra, så därför blir man mer stillastående och öppen för attacker. Mm-hmm.
Ja, det tycker jag ger problemet mestadels i alla fall när du går runt i världen, när det är lite mer open world-aktigt, tycker jag är ett större problem. För då får du ett jäkla problem när du ska skjuta upp och ner och sånt hela tiden, tycker jag.
Men, ja, du måste hela tiden tänka på hur gubbarna kommer och hur du ställer dig i förhållande till
det. Det är lite tanken som när man spelar typ Final Fight eller Street of Rage. Det här problemet med djupet, ja, lite har man.
Precis.
Även som range-attack som kostar pengar att använda, så använder Kid Yang Lethal Coins. Han kastar pengar helt enkelt. Men sen går vi då över till Dr. Yang, varav informationsmässigt tycker jag ser ut som en bandit. Och inte vilken typ av bandit som helst för mig som har tittat på väldigt mycket anime-serier. En sån här typisk klassisk trostjuv tycker jag ser ut som. Jag vet inte om någon annan går in med någonting på den.
Det är snarare som så att hela det där utseendet är klassiskt tjuvutseende i Japan. Ja. Och inte specifikt till trostjuv.
Nej, men jag tycker han ser ut som en, hur som helst. Han har en panflöjt som första, varav de av någon tendens skrev inom parentes "and you thought Samir was the master of it". Jag vet inte vem Samfir är, vet jag inte. När han får sin första uppgradering så får han en så kallad megaflot, vilket ser ut som en glödande pinne. Och den tredje, vad skulle du vilja kalla den när du bara, utan att om du tittar på manualen nu så du ser vad det är, vad skulle du kalla den när du bara tittar på?
Det ser nästan ut som en piska.
Ja. När jag tittade spelmässigt så sa jag liksom, åh, det ser ut som en sån här blåsvissla när man firar någon liksom, och lät som satan. Och när man läser sen i manualen så står det faktiskt party whistle.
Ja, det är säkerligen alldeles utmärkt som attackvapen.
Ja, så att jag tänkte det att nästa gång jag går till ICA eller någonting ska jag sätta mig och köpa en sån här party whistle och så se vem jag kan slå ner med. Den.
Blåsa på folk och hoppas de tappar pengar,
ja.
Eller katter,
ja. Så jag kan uppgradera min party whistle. Och kastvapnet för Dr. Yang är kaststjärnor helt enkelt, shooting stars. Och båda två kan använda bomber som heter bomb. Även så kan man ha superattacker som man kan lära sig i form av jutsus. Och tittar man på Kid Jings jutsu power så är det inga jättekonstiga grejer så där. Vad jag tycker, de heter första heter The Strike of Rage, den andra heter Tiger Terror. Den tredje heter High Falutin Hero Mode. Och den tredje heter Ying the Lionhearted. Inga jättekonstiga grejer. Så bilderna ser jätteseriösa ut. Första ser det som man gör någon slags blanka attack, jag vet inte. Tittar man dock på Dr. Youngs Jutsu Power så behöver vi komma till lite mer roliga typer.
Och vi måste ju också säga att Dr. Young är ju den komiska sidekicken i det här spelet.
Ja. Och första powern står han i en väldigt fin blommig kimono med massa sakura blad runt omkring sig. Och den heter Dance of the Sakura Swordmaster. Eller Swordsman var det visst. Swordmaster, Swordsman. Tomato, tomato. Och det står här då att transform Dr. Youngs alter ego and crush the enemy with your twinkle toes. Vilket jag tycker också är väldigt såhär, okej. Tittar man på hans andra power så heter den Terminator Cow. Som är en, jag vet inte varför, det ser ut som en dala-ko. Helt enkelt.
Ja, det, ja, jag vet inte heller. Det är säkerligen massa japanska
power. Och det är liksom så här: join Bessie the Heartless Holstein and put a big stampede on the dragon beast. I don't know. Tittar man på hans tredje attack så heter den bara wap, 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 wap. Och det ser ut som han fladdrar med sina solfjädrar. A move that was inspired by the famous kamikaze pilot Meikaze. Crazy. Heter han visst.
Ja, May Crazy.
May Crazy.
Massa dåliga icke-PK-ådvitsar.
Exakt, exakt. Och det kommer ännu fler. Tittar man på den fjärde powern, Frenzied Fofo. Don't let this move fool you. You'll be amazed by the damage a 2-2 can inflict when used properly. Och då har ju då han tagit på sig en ballerina-dräkt. Bara.
Ska vi se om vi hittar rätt här för att visa.
Där, Lenny får visa dig en fin bild. Den är så vacker. Ja, vi köpte ju tyvärr aldrig någon av de här attackerna. Gjorde vi ju inte, tyvärr.
Jag tycker de är rätt värdelösa. Det enda jag köpte, det var egentligen High Falutin Hero Mode.
Ja.
Men nej.
Ser ut som någon flygattack typ från Super Mario på bilden.
Ja, du flyger omkring med Kid Ying. Mm. Det är det du gör, ungefär.
Ja, det är fint. Tittar man annars på de här olika symboler och sånt som finns så tyckte jag en del hade lite roliga namn. Det finns sandaler att köpa på sig som gör att man blir snabbare i spelet. Man rör sig snabbare och går lite lättare. Och de heter World Class Track Sandals.
Yes.
Tyckte jag var väldigt ironiskt och kul. Inte så att jag asgarvade, men liksom när man läser man bara holy crap. De kostar typ $30 i början. Vad var det mer? Går man över på... Fienderna heter lite roliga grejer. Det finns en till exempel som heter Warlock Holmes. Sherlock Holmes. The Great Octopus and His Long Arms of the Law. Det är egentligen en liten octopus. Alltså den här octopusen påminner mig väldigt mycket om de här octopus-liknande grejerna från Zelda av någon anledning.
Ja, och Parodius också skulle jag påstå.
Ja, verkligen, verkligen. Och hans long arms of the law är egentligen att han skjuter små...
små bläckfiskar, helt enkelt.
Sen har du en gubbe som det ser ut som han går omkring med en flaska varm te. Men det slutar med att han springer och kastar den. Han heter Tanaka Youout. Jag vet inte om jag har någon baseball-referens. Något slag.
Bra fråga.
Sen finns det gubbar i värld 2 nu. Alltså det är gubbar som går omkring. Alltså jag vet inte om de håller på att göra den här karamelldansen. När de springer runt. Men de heter Sumo Tag Team. Har en väldigt ful röd mask som ser chockerad ut. Också lite små skrattande grejer. När man väl... möter på dem första gången. Går man in på nästa karaktär som jag tycker. Du har en ninja with an attitude. Det här är en karaktär jag inte stött på. Men det ser ut som en ful liten gubbe med en nål. Och boll.
De är rätt lätta. Den kommer väl runt, vad är det, bana eller värld 5, värld 6
ja,
kanske.
Ja, innan vi kom dit då, i alla fall. I värld 2 så har du även en deer. Och deer i form av kära. Och sen rådjur, deer. Med parentesen, could cost you bucks. För att när du slår de här så förlorar man pengar. Så det var lite komiskt att de då lägger in just det citatet eller den meningen. Lite kul. Sen längst då som sista gubbe här. Fur Manchu and his pal Krabby. Jag tror det är någon typ av Fu Manchu-referens där. Och sist men inte minst som jag vill nämna som jag tyckte var kul. Det finns en geishor eller bonus babes som de så fint skriver i den här manualen. Varav en av babesen då heter Ramona Kamona. Lite rim och stim.
Det känns som att de som har tagit hand om manualen har fått väldigt fritt spel.
Verkligen, verkligen. Yes. Nej, men om man ska gå lite till spelmässigt i alla fall. Jag hade jättetrevligt med det här spelet ändå. Hade jag.
Ja, visst är det ett trevligt spel.
Det är grafiskt snyggt. Det enda negativa jag tyckte var ju att man är tidspressad. Även om man inte har så mycket tidspress. Men det är väl för att man inte ska hålla på och springa runt i cirklar och farma en jäkla massa ändå. Men...
Ja, fast du kan även köpa mer tid senare inne i spelet.
Ja, det är så att man kunde i manualen. Men samtidigt så kan du ju göra de här jobben. De tar inget på tiden så du kan gå ut och in i dem hela tiden. Och
ja, för du behöver ju grinda en hel del i spelet. Alltså tjäna ihop mycket pengar. Ja. Särskilt på de senare banorna.
För det är jättebra att köpa rustningar och sånt. Så här strawcoat och sådana saker man kunde köpa. För de låter dig behålla dina power-ups innan du börjar förlora dem då.
Ja.
Jag fattar inte dock vad pizzan gjorde för nytta.
Pizzan är när du dör. Då återupplevas du direkt med visst antal HP.
Ah, nice. Okay, det hängde vi inte med på. Sen tyckte vi det var lite konstigt att när man köper One Up. Att man ända köper liv till den personen som är med på bilden. Och inte sig själv. Tyckte jag var väldigt komiskt. För jag hade pengar så jag kunde köpa 2 extra liv. Vid ett tillfälle. Och de extra liven köpte jag med då Kid Jings. Bild. Så då köpte jag 2 extra liv åt min vän.
Ja.
Men då blev det handlade.
Det roliga är att du kan även köpa extra liv i singleplayer-läget till spelare 2.
What?
Yes.
Så jävla dåligt.
Så man får vara lite försiktig.
Ja, det får man verkligen vara i så fall. Om det är en som står liksom någonting nämnt om det egentligen.
Men visst är det ett trevligt spel. Det är ju väldigt mycket alltså små detaljer. Alla de här affärerna du kan gå in i, alla spelen du kan spela.
Du har även de här små informationerna, för man får ju alltid information så gott som av vem man än går in och besöker. För om man tar ett exempel som är sämre på det så är det till exempel Zelda 2. Till exempel som I Am Error.
Ja.
Här har du ju faktiskt lite information från mer eller mindre varje... Men sen finns det väl lite så här små nonsens, men de bygger liksom på en bakgrundsbild till exempel, som det finns en Tofu Army till exempel, som man jagar lite vid ett tillfälle.
Ja, du jagar dem rakt igenom hela spelet till och med.
Yeah.
Men det finns en del nonsens, men min favorit är när du går in till en gubbe och han säger, du, om du provar att trycka upp, ner, vänster, höger, BA och start, vet du vad som händer då? Ingenting.
Ja.
Och sen är det ingenting mer.
Han säger väl you can't use the Konami code up, up, down, down och så hela. Och självklart så fort man kom ut var man tvungen att börja testa den där. Min kompis dock var inte så smart, så han gick inte iväg från den här ingången. Så att ner och sen upp så gick han in igen. Det var lite småkompis. Nej, men vi hade rätt kul. Vi satt och snackade lite skit och njöt liksom av spelet. Grafiskt sett tyckte det var kul. De hade lite små roliga grejer som liksom, om man tänker tillbaka den här tiden, det kändes lite nytänkande. Som ett exempel på den så har vi då en dungeon där man hoppar på som springar, eller man kan säga. Och när du hoppar på den så vrids banan. Kommer du ihåg det här?
Okej. Okay.
Ja, absolut.
Du såg lite så här frågan ut. Det var därför jag tänkte.
Nej, jag bara satt tänkte på vilken bana det var. Om det var två eller om det var tre.
Det är
eller
två.
Sånt. Det är två. Nej, för jag satt med och körde igenom det hela spelet i helgen.
Yes. Och det som var mest komiskt då, just när man vred den här då, så hände det lite med banorna. Och vid ett tillfälle så, det som var tak innan blev ju golv. Och innan då när vi sprang på banan, när då golvet var ett golv, så fanns det mycket spikar på marken som man fick hoppa över. Och en sak som vi märkte då som var lite småkomiskt, jag plockade upp då min kompis på ryggen och hoppade över en av de här. Men jag hoppade inte riktigt över hela, så att hans rumpa hamnade över spikarna. Och då gjorde karaktären som satt på ryggen en väldigt lustig och rolig min. Precis som spiken träffade honom men inte träffade mig.
Ja, okej.
Vi tycker att det är småkomiskt att han kunde ta skada och inte jag, i alla fall vid sånt tillfälle. Det är en sån här liten rolig extra detalj som jag tyckte då.
Ja, hela det spelet handlar ju om detaljerna. Mm. De har mycket detaljtänk.
Men hur som helst, i alla fall. När vi sen kom till taket då skulle hoppa vidare på den här. Och det jag tänker göra nu är att jag ska visa en bild, för att jag tyckte det här var så komiskt. För att då de här grejerna, det trillar ju ner lite Mario när de här stenfigurerna trillar ner. Så åker de sakta upp igen. Så kommer de ner. Jag hoppade precis när en sån trillar ner och fick spö. Och man slungas ju inte iväg när man tar skada eller man har så mycket större kontroll. Så att jag höll på att trilla ner i avgrunden och dö. Men jag fick panik över det och pausade, vilket jag tyckte är väldigt komiskt ut. Då Dr. Yang tittar längst ner i kanten. Här ser man två ögon som tittar upp. Jag vet inte om det syns så bra just nu. Jag vet inte vart han är just nu. Där är han.
Ni som lyssnar, ni ser inte så bra.
Nej. Men det är i alla fall, ögonen syns precis vid kanten. Och så kommer man så här panik tårar, eller man ska säga svettpluppar. Varav min kompis hoppar över utan bekymmer och ser cool ut. När den bilden kom upp så asgarver både jag och min kompis.
Mm. Nej, men det är ett riktigt trevligt plattforms-action-spel. Jag gillar i stort sett alla aspekter med spelet. Allting från svårighetsgraden som blir successivt väldigt svår. Mm. Och du behöver grinda en del. Till uppfinningsrikedomen i bossarna och banorna. Det är väldigt speciella bossar.
Yes. Någonting som jag märker, i manualen för PAL i alla fall, så syns ingen boss. Ingen bossen än. Är det någon i NTSC-varianten?
Jag ska se, för jag tyckte min så exakt likadant ut som din gjorde när jag såg.
Ja, jag märkte att du hade saker på andra sidor bara. Så länge har jag fått se.
Nej, det står ingenting här om bossar heller.
För bossarna är ju väldigt intressanta. De känns lite nytänkande också för den tiden ändå. Och de är väldigt välgjorda tycker jag, även om de är simpelt, alltså de har simpla mönster. Till exempel så ja, första men bossen har vi ju en sån här diskspinnande
spökflicka. Ja.
Och det är också så här intressant innan man börjar märka vad man ska göra. Man märker ganska snabbt vad man ska göra ändå, för att det var bara första gången jag spelade och fick jag panik. Andra bossen har man ju stor, jag skulle nästan kunna säga julgran, alltså det är ju inte långt ifrån.
Ja, det är en bra beskrivning av det där bizarra temat, ja. En julgran för lyktor.
Ja, han är också jätteintressant tycker jag, på grund av liksom mönstren han rör sig på. Och liksom att de här liksom kulorna i sig spelar en roll i bossen. Ja. Tittar man på tredje bossen, vad var det nu igen? Nej, tredje zonen finns det ingen på förresten. Det är ju amusement parken. Den ja, åker okay. Man bara vidare ifrån sen. Det känns som det bara massa spel och lite quizgrejer och sådana saker där. Sen kom fjärde bossen som jag inte kommer ihåg alls vad det var nu bara för det.
Min favoritboss är nog det här sumo-ansiktet.
Okej. Okay.
Som man slår på. Jag tror det kommer lite senare, men det kommer fram ett sumo-ansikte. Ingenting annat än ett ansikte på banan.
Okej.
Och när du slagit på honom några gånger så tappar han sina ögon och mun och detaljerna i själva ansiktet. Sen åker ansiktet bak och så kommer jag fram igen och har ett lite nytt attackmönster. Fram tills man har spörat han så han har lite liv kvar. Och då, den sista omgången spör man ger honom. För varje slag så växer sig ansiktet. Så att till slut måste du ligga ner i ena hörnet för att inte bli träffad hela tiden av det massiva ansiktet som täcker hela skärmen.
Alltså då, jag tyckte det var lite smakigt. Nu när du säger ligg-grejerna. Ligg-grejerna, de här ligg-attackerna här ser ju väldigt roliga ut.
Ja, när han kryper.
Ja, de ålar sig fram verkligen. Och just attackerna när de... Jag för mig på Gåmon så... Han petar väl bara fram den, va? Jag för mig. Hans attack.
Jag vet, på
Dr. Yang i alla fall, på spelare 2 som jag var. Attacken som han gör tar ovanför huvudet och så han slår den rätt fram.
Ja, men det är nog något sånt... Ging också gör, eller vad heter. Okay. Jag tror det var i fall.
Vad säger vi om musiken? Den känns ju väldigt japansk.
Ja, den tänkte jag fråga om. Hur är musiken?
Musiken är ju i den japanska musikstilen som kallas för enka-musik. Mm. Som har en viss takt och en viss stil. Och det låter jättebra.
Jag tycker den är, alltså, den är harmonisk på något sätt, men samtidigt lite så här, det rycker lite axlarna här. Det går nog rätt. Den är jättemysig. Jag för mig det där var till och med första banan till och med.
Ja.
Det var väl den jag sprang kring mest på.
Den är väldigt medryckande.
Ja.
Och sen musiken ändras ju varje gång det blir actionbanorna. Mm. Och då blir det lite mer stressmusik, upptempo, som är lite småkul.
Det känns lite adrenalinfylld då fortfarande, men fortfarande väldigt lite svängigt tyckte jag ändå.
Ja, absolut. Nej, musiken tycker jag är skitbra. Man kan verkligen lyssna på alla banans låtar utan problem.
Mm. Och det är ingenting som jag kände i längden, även om man sprunkade och grindade och det. Det var ingenting där som kändes irriterande på något sätt, för att den gick runt och runt eller någonting. Och jag reagerade inte över att musiken ens loopade på något sätt.
Nej, de ska ha cred för musiken. Det är väldigt bra integrerat i spelet och passar ihop väldigt bra.
Verkligen, verkligen. Vad ska man säga om... Jag vet inte om man ska prata lite om de typiska stereotyperna då som de har. Liksom, drar de fördel av det eller är det någon nackdel egentligen?
Vad tänker du på med stereotyper i detta fallet?
Jag tänker mig liksom på den här typiska tjocka japanen som man kan stöta på i affärer eller... Samtidigt den här väldigt välgjorda anime-karaktären som är med i Game Center till exempel. Ja, alltså, det känns som lite så här typiska stereotyper som dyker upp lite här och var. Och för min del så känner jag liksom, alltså det blir som någon typ igenkänningsfaktor av japansk kultur.
Ja, de spelar ju väldigt mycket på stereotyper. Allting är ju mer eller mindre stereotyper. Och det är jättekul när man är inne i Game Center och man stöter på den här anime-tjejen. Och det här ska ju föreställa sig feodala Japan eller något.
Ja.
Och man kan spela en bana från Gradius på en modern TV.
Ja, det känns det verkligen kul. Just när man går in i husen att liksom, okej, okay, man sticker iväg från det här gamla Japan-temat.
Ja, och det är kul att de har lagt in en hel bana från första Gradius också i spelet.
Mm. Väldigt häftigt där. Du har ju även... Vid en cutscene så har du ett väldigt futuristiskt hus med en gigantisk bläckfisk på. Kommer du ihåg?
Ja.
Ska det vara någon typ Godzilla-referens eller King Kong möjligtvis?
Antagligen. Högst troligt.
För det känns ju som att de har slängt in massa sådana här typiska referenser man kan göra som sagt.
Ja. Och de här små detaljerna också när man kan gå och köpa sig hotellrum och i olika prisklasser. Och likadant när man ska åka vidare från vad är det första till andra banan. Och man får välja vilken prisklass man ska ha på biljetten.
Gör biljetten någon skillnad? Jag i panik råkade klicka på den sämsta biljetten. Och den ena karaktären åkte en trä... Liksom bara en liten bunke. Varav min karaktär åkte omkring på en haj. Och sen kastades min karaktär iväg.
Nej, egentligen inte. Utan det är bara en annan mellansekvens. Jag tror att du kanske får tillbaka livet om du betalar en högre, men jag för mig att man börjar med fullt liv, vilket fall som helst. Okay.
Jag vet i alla fall på husrummen gör det ingen skillnad mer än pengamässigt och hur man sover. För jag vet, vid ett tillfälle hade inte jag pengar och då köpte jag det billigaste rummet, var det min kompis köpte så här super deluxe rummet. Så då låg han i verkligen så här jättefint rum, två sängar och allting. Jag bara, men varför kunde inte jag ligga där inne? Han använde ju bara en. Så då fick jag ligga på golvet med lite typ stråfilt. Men båda, ja, båda vi två fick tillbaka allt liv i alla fall.
Ja, nej, men det är jättetrevligt spelet. Det är ett av mina absoluta favoritspel till SNES. Så nu när jag spelar om det i helgen så det håller fortfarande sig.
Och du, en sak som jag tycker är värt att nämna är att man har ju inte liksom continuous på något sätt mer än att det blir game over och så kan du börja om från liksom starten av zonen. Alternativt den här loggbokspossen som du har.
Mm, jag tror bara att den här elefanten som du snackade om innan, den funkar nog bara när det är en spelare.
Okej.
Men rekommenderar ni att jag spelar det här spelet?
Ja!
Absolut!
Tycker
det är skitbra.
För det ser ju ganska skojigt ut och fint och, ja, och sådär.
Det som vi inte har nämnt, jag tycker det är tajta kontroller faktiskt.
Ja.
Det är riktigt bra kontroller.
Mm. Famicom-spelet är väl väldigt likt i de olika, så själva hur det är väl också sådär att man ser det lite snett uppifrån ibland och ibland från sidan och
jag tror bara att det mer eller mindre är snett uppifrån i Famicom-spelet, både ettan och tvåan. Okay. Det kan ha några sidopassager, men primärt hela en
det man kan säga så. Är väl att Super Nintendo-spelet är en väldigt finslipad version av konceptet som gjordes innan, helt enkelt.
Ja, och de har ju tagit bort mycket av det här tragglet, för att Famicom-spelen, jag har ju spelat dem en del till Famicom, och där måste du egentligen leta efter gömda saker på banan, springa omkring och slå överallt för att hitta gömda tunnlar och ja, saker som du ska springa ner för att hitta en sån här passport och lite sånt. Okay. Och då har de ju nästan skippat helt och hållet i SNES-versionen.
Har du spelat de andra tre SNES Super Famicom-spelen?
Jag har provat dem lite på emulator. Men sist jag kollade så tror jag inte det fanns någon som var översatt heller. Så då kände jag att det kanske inte är så jättemycket att ge.
Nej, men det är ungefär samma sak fast mer, och antar jag.
Ja, det är väl något liknande i varje fall. Men PlayStation 1-versionen ser trevlig ut. Det ser ut att vara ren plattformsaction.
Okay. Jag sitter och tittar på en video på Mr. Goemon, alltså första spelet i serien till arkad. Här är Goemon, här ser han mer ut som den klassiska teaterversionen som jag såg på Wikipedia tidigare då, av tjuven Goemon, som har någon lite avlångt ansikte i en mask typ, som ser väldigt så här traditionellt japansk teateraktig ut. Han ändrade utseende efter det, kan man säga.
Ja. Nej, men spelet absolut. Det är skitbra. Mm.
Finns det släpptes till Virtual Console, ja, på Wii U, släpptes det i januari så sent som. Ja.
Och här håller jag på att visa upp någonting annat.
Ja, du får nog höra kanske lite mer om du ska se något bättre.
Kanske nästa spel som jag utmanar på, Chris.
Ja, då där ser man spänningen.
Jag såg tidigare lite, men jag skulle få låta dig få presentera det i så fall.
Ja.
Du. Det är ett Castlevania-spel. Och det är Mega Drive-spelet The New Generation, eller Bloodlines som det heter i USA.
Jag vet inte om jag frågat det. Måste spela specifikt New Generation?
Nej, det kvittar. New Generation är lite censurerad. Du har inte blod med i vissa animationer och vissa av statyerna ser inte ut som de ska göra. Men det är också den enda skillnaden.
Bloodlines, så.
Ja, nej, så att det kvittar egentligen. Vad tycker du om Castlevania-serien? Jag vet inte riktigt vad du tycker om den.
Jag tycker den är förbannat svår. Jag har ju nästan klarat Castlevania 4, eller Super Castlevania 4. Fast jag spelar ju på emulator då på min PSP. Så illegal är jag. Sitter bara slänger ut. Nej, men jag har det inte än. Och jag blev jättesugen på spelet. Och så blev det en dag som jag var tvungen att ta bussen till jobbet. Och då fick PSP:n följa med. Och så klarade jag nästan Castlevania. Jag tycker det är jättekul, den fyran. Men sen har jag spelat Åh, vad var den hette? Den som jag gillar med kortkombinationerna. Circle of the Moon.
Circle of the Moon.
Ja, den är ju förbannat kul med. Har inte klarat den heller.
Första GBA-spelet. Yes. Eller första Castlevania till GBA.
Sen har jag Symphony of the Night till Xbox. Inte klarat det heller. Men det har jag förbannat svårt med. Men jag har sett många spelare och det ser så lätt ut. Men sen är det väl också hur mycket de har spelat. Oftast när jag tittar på folk som spelar det så är det sån här Castlevania-fantaster. Men annars har jag haft det jättesvårt. Jag har spelat lite på NES-varianten också. Första spelet där, Castlevania 1. Inte spela 2.
Nej, men vad ska vi säga om det här spelet? Det är den kvinnliga kompositörens första Castlevania-spel. Hon som gjorde musiken till Symphony of the Night, som jag inte alls kommer ihåg namnet på. Hon, detta var hennes första Castlevania-spel hon gjorde musiken till. Så den är väldigt, väldigt trevlig detta.
Mm.
Du kan välja mellan två olika karaktärer.
Går det under hela spelet eller är det för varje barn?
Nej, utan det är nog, när du väl har valt en karaktär så håller du fast vid den.
Yes.
Musiken heter Michiru Yamane.
Ja, tack.
Michiru Yamane.
Och jag måste återanknyta till att hon var med och gjorde musiken till Gambare Goemon 2 till Famicom en gång i tiden, 1989.
Se där, ja. Se där, ja.
En röd tråd där Lenny väljer, helt omedvetet. Mm.
Ja, absolut. Det var helt och hållet omedvetet. Det är ett väldigt traditionellt Castlevania-spel.
Ja, så jag kommer att ha problem med det.
Vad jag förstått det som så börjar det också bli lite sällsynt om man vill köpa det. Det har tydligen stuckit iväg i pris som fasen om man kollar på den svenska auktionssidorna. Ja. Vilket är lite tråkigt.
Får jag ragea lite på det här nu eller?
Absolut.
Jag tycker helt klart priser börjar bli helt kokobaia. Seriously, folk, get real.
Jag tycker det har varit helt absurda priser på online-auktionssidorna länge.
Ja, alltså, jag satt senast idag och tänkte liksom på hur skulle jag kunna rage så att folk förstår hur mycket idioter en del är egentligen?
Det går inte. Folk kommer vara folk. Låt oss stanna vid det, så är vi lite diplomatiska också.
Ja, jag står fast på att folk som säljer vidare senast. Alltså som köper ett pack och säljer vidare ett spel dyrare så att de bara ska kunna täcka sin kostnad för det här jättebilliga paketet de köpte. Eller för att tjäna pengar på det. Jag vill bara säga FU.
Jag tycker fortfarande det är helt inte valid anledning att tycka illa om dem att de tjänar pengar på saker. För så gör man alla med allting. Så att du kan inte tycka
jag
att
tycker inte det är okej. Alltså jag säljer spel för relevanta priser, till exempel när jag säljer kassetter, till exempel.
Jo, men om du kan få, om de får tag i någonting billigare än vad de vet att det är värt och kan sälja vidare det dyrare, då det är väl inte...
Alltså problemet är ju att de säljer priser vad andra till exempel tar för det.
Nej,
problemet är att de överprisar det.
Exakt.
Och sen är det ingen som köper och sen ligger det bara där och ingen har det istället.
Exakt. Så, som till exempel, säg att jag har ett köper ett paket och så får jag med SimCity till exempel. Och så vet jag att SimCity komplett kanske kan gå för en 250 spänn. Ja, men då sätter killen 350 spänn. Man bara, hallå, what's up with that?
Ja, det hade ju kanske inte reagerat så mycket på. Det är ju snarare om så här 600-700 kronor och sen skrik om bergsala-märkningen. Då blir man ju ledsen.
Ja, sen finns det ju andra som, utan att nämna några namn, som bara, okej, okay, det här spelet ser fint ut, har en liten tryckning, kostar vanligtvis, om du pratar med en helt vanlig svensk, som 1200 spänn säger vi. Och så tittar man på deras pris, 7000, billigt och bra, ta nu då.
Ja.
Man bara,
ja,
hallå, horribelt. Har du tänkt sälja
ja, det? Nej, ska vi försöka packa ihop det här avsnittet snart eller?
Jag tänkte höra ifall ni vill höra lite historia från Castlevanias manual.
Ja,
lite snabbt.
Kan vi börja? Eller ska vi inte börja med det, i det avsnittet vi ska prata om det?
Det är, ja, i och för sig. En ja. Liten teaser kanske.
Ja.
Året är 1897. Det var
teaser. Bra teaser!
Ja. Oh, yeah.
Året var förr. Var det då det släpptes eller då vi pratade om serien nu?
Ja, det låter jag dig få tänka på det. Men en trevlig plattformsaction till det i varje fall. Av klassiska Castlevania-mått. Mm.
Och jag hamnade in på kompositören Yamanes lista över spel hon gjort musik till.
Det är en hel del.
Rocket Knight Adventures, Contra Hardcores, Sparkster. Ja,
Sparkster är ju SNES-spelet av Rocket Knight.
Ja, precis. Och även Rocket Knight Adventures 2.
Nu. Sparkster är ju uppföljaren till Rocket Knight Adventures.
Ja. Ja, precis. Och hon har gjort musiken till både Sparkster och Sparkster Rocket Knight Adventures 2. Ofta verkar det som i Konamis spel tidigare att man har väldigt många kompositörer till samma, till ett samma spel.
Ja.
Fast det är bra så till länge exempel, det funkar. Jag sa det är ju bra så länge det funkar ändå.
Ja. Hon har gjort musik till Pro Evolution Soccer, Suikoden 3, Dance Dance Revolution, Pro Evolution Soccer 2, Aria of Sorrow, Castlevania det var så, Castlevania Lament of Innocence, Suikoden 4, Rumble Roses, Castlevania Dawn of Sorrow, Castlevania Curse of Darkness, Castlevania Portrait of Ruin, Castlevania
Curse Order of Darkness, inte det här 3D-personsvinklade PS-spelet eller något sånt?
Jag vet inte. Nästa år senast hon gjorde musik var i Skullgirls.
Ja.
Och det är fighting-spelet.
Nästa år i Flying Hamster 2. det här har varit videospelsklubben avsnitt 68. Fanns snart 70 avsnitt. Vi finns på videospelsklubben.se. På Twitter heter vi VS-klubben. På YouTube heter vi VS-klubben. Och på Twitter heter jag Gasmaluk. Och Kristoffer heter Chris. Chris X heter det fortfarande. Swee. Fan
folk
också.
Kommer söka på ett plus eller något snart. Chris ett plus X.
Ett X.
X
alltså.
Swee också.
Facebook. Facebook.com/videospelsklubben finns vi också på. Jag vet inte exakt vad vi har för tema nästa vecka. Är det det här? Har vi gäst nästa vecka, Lenny? Eller hur har vi...
Det är för tidigt att säga. Ja, precis.
Okay. Vi hoppas på gäst.
Vi kanske har gäst, annars så har vi ett annat tema som ni får veta då.
Ja.
Skriver ni, om ni bara följer med på kommande avsnitt så kommer jag uppdatera så fort vi vet. Som sagt, glöm inte recensera oss på iTunes så att fler folk hittar oss också. Jag kommenterade, eller jag skrev det i inlägget senast nu. För att på vår nya kanal av VS-klubben så har vi inga betyg och inga recensioner just nu.
Nej, det är
men
sant.
Vi har 10 recensioner på föregående VS-klubben inklusive så att vi ser ett resultat.
Ja,
så att för de...
Ja, mina herrar.
Det ska ha betyg så vi vet att vi är bra.
Får ju folk kommentera om vad vi kan göra bättre annars. Vad folk saknar.
Ja, precis.
Saken är rolig
på hemsidan vsspelsklubben.se. Det dök upp en ny det dök upp en ny video också. Jag glömde det i fredags men det kom i lördags. Och det var ju då Lenny plågar Gassi med Strider 2 till Mega Drive. Detta oändliga skitspel.
Ja, det är nog ett av få Lenny plågar Gassi där jag också blir plågad av att titta på spelet.
Behöva se spelet, ja.
Och snart kommer alla gamla avsnitt upp. Det är jag som sitter och redigerar dem just nu.
Ja, vad trevligt, trevligt.
Jag har hållit på över 5 timmar att redigera gamla avsnitt.
Alltså gamla avsnitt av podcasten som vi hade ju dubbelavsnitt innan, alltså det var 2 filer och när vi då körde vi via en tjänst och så tog den liksom och gjorde 2 olika avsnitt av det hela, men nu så tar det från en och samma feed och då kunde den bara ta ett avsnitt, alltså en fil från varje inlägg och då blev det ett fel så vi håller på att redigera, klippa ihop dem. Så har man försöker man backtracka så kan det vara lite problem med efter, vad är det under 50, avsnitt 50 kanske. Jag vet inte riktigt hur långt det har kommit. Men
ja.
Det blir bra sen, kan du lyssna? Yes.
Och den nya tiden har vi sagt det nu så att de som
tittar... Ja, live-sändningen med video och allting via Google Hangouts som den är klockan 19.00 nu för tiden på måndagar.
Så nu kan ni titta på oss när ni käkar kvällsmat.
Ja, så, det kan de.
Ja, nej, tack för oss. Tack och hej.
Ja.
Hej då.
Tack allesammans.